Ja, det var ett tag sedan. Så när som på 2 månader så är det 2 år sedan som jag stod här. Så det känns lite extra högtidligt. Min fru och jag, vi har ett slags samarbete med en gammal fin pingstpredikant som heter Sigvard Svärd. Och det samarbetet går ut på att när vi är ute på våra strövtåg, Anna och jag, så tittar vi ofta in i kyrkor på landet. Som kyrkor som råkar vara öppna. Och så går jag upp och ställer mig i predikstolen. Och så tar han en bild på mig. Och så skickar hon den bilden till Sigvard. Och så skriver han något spirituellt tillbaka. Så har vi det. Ja, detta kom lite hastigt på, men det är, jag är tacksam över förtroendet att få stå här. Jag vill läsa ett sammanhang, något längre sammanhang ifrån Apostlagärningarna. Jag har en slags överskrift, men jag håller inne med den ett tag. Men jag skulle vilja läsa lite från början på Apostlagärningarna. Från den allra första versen där, i Apostlagärningarna 1. I Jesu namn ska jag läsa här. I min första bok, ärade Theophilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom heliga ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och så går vi till vers 12, samma kapitel. Då återvände de, lärjungarna alltså, och de övriga som var med. De återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon, Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. En dag vid den tiden tog Petrus i orda inför bröderna. Omkring 120 personer var samlade och sa, mina bröder, det ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa och buken sprack så att alla inälvorna rann ut. Det blev känt för alla i Jerusalem. Och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga blodsåken. I Saltaren står det, må hans boplats läggas öde, ingen ska bo där. Och må hans ämbete övergå till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss, ifrån det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss, någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. 2 blev föreslagna, Josef Barsabbas och som kallades Justus och Matthias. Och man bad, Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den 12:e bland apostlarna. När pingstdagen kom, vi fortsätter bara en liten bit i andra kapitlet. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som om en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Vi ska titta i, vi ska ta också vers 43 i kapitel 2. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Kapitel 4, en vers. Vers 33. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och det fick alla riklig del av Guds nåd. Kapitel 5, vers 12. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Det här som vi har läst, det är ju en skildring. Det är ju ett långt händelseförlopp. Det är en skildring. Det finns inga rekommendationer till oss i detta som vi läser. Det finns inga påbud, utan här berättas det för oss vad som en gång har skett. Och de texterna som vi har läst, det finns ju ett centrum där. Det rör omständigheterna, kan man säga, omkring tillsättandet av en 12:e apostel, kan man säga då. Och detta tillsättande av Mattias då som den 12:e, det är ju centrum, kan man säga, i den här skildringen. Jag är fascinerad av den här skildringen. Jag har läst den många gånger utan att tänka så där våldsamt mycket på det. Men tidigare så har jag alltid känt mig lite tveksam till det här. Eftersom det är en skildring. Och det står inte någonstans att precis så här ska det gå till. Det står inget sånt. Utan det är en skildring. Bara. Så då kan man ju kosta på sig och fundera lite. Hur man gick till väga. Var det rätt här? Skulle man ha gjort så här? Va? Och jag har varit lite tveksam alltid när jag läst igenom det här. Va? Och jag vet att jag är inte ensam om det. Det finns andra som har haft lite funderingar omkring det här också. Men på sista tiden, jag har tänkt om när det gäller det här. När det gäller det här sammanhanget som jag läst. Jag ska försöka säga lite om det. Om hur man, och att man på Petrus initiativ, hur det gick till. Hur man upptog då Mattias som den 12:e bland apostlarna. Och jag tycker också när jag har läst och funderat omkring det här, det hade jag inte gjort förrän, det var ju onsdags som vi var här och vi har en fråga med om jag kunde tänka mig att tala idag. Jag hade inte tänkt på det här, jag började tänka på det här på torsdagen sen, så började jag grubbla lite över det här, va? Men jag tror att det är så här också, att i det här så finns det ett budskap. Det finns ett budskap att lyfta fram ur den här skildringen som rör oss idag. Som jag tror rör oss, vi som är samlade här idag, som församling och som enskilda. Det tror jag. Om vi funderar lite över apostlarnas uppdrag. Så kan man se då i hur när den första kristna församlingen då så att säga trädde fram i Jerusalem, så kan man se hur apostlarna då med Petrus i spetsen, de trädde fram som ledare för församlingen i Jerusalem. Och det tror jag vi alla har förstått att det var helt i linje med vad Gud hade tänkt. Det hade han tänkt att de skulle fungera så. Vi är helt övertygade om det. Jag tror att alla som läser Bibeln har det klart för sig, va? Att det var Guds vilja och Guds avsikt. Och vi vet också att bland de här så Petrus har ju en framträdande roll. Och det, vi följer Petrus genom Nya Testamentet med stort intresse. Och så det var helt rätt. Men det finns en annan sida också när det gäller apostlarnas uppgift. Och det ska vi läsa. Vi ska läsa några rader ifrån Apostlagärningarna 10. Och ni som är bibelsträngda, ni vet att då hamnar vi hos en förträfflig person som var officer och som hette Cornelius. Och här finns en väldigt intressant förkunnelse som Petrus har där inför Cornelius och de som var samlade i hans hus. När de sitter och lyssnar, det är alltså kapitel 10 av Apostlagärningarna och från vers 39, så säger Petrus så här: vi, säger han, vi. Och det, då menar han menar sig själv och han menar de övriga apostlarna. Vi kan vittna om allt han, alltså allt vad Jesus gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade, men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Detta var alltså, det var en annan sida utav apostlarnas uppgift. De skulle vittna om Jesu uppståndelse bland annat då, va? De skulle leda församlingen och deras stora vittnesbörd, det var detta: Jesus hade uppstått. Och vad de då kunde säga, alltså, det var detta som vi läste: han visade sig för oss, va? Jesus visade sig för oss. Vi åt och drack med honom efter hans uppståndelse. Och han gav oss uppdraget att förkunna och vittna. Detta var en annan del då utav apostlarnas undervisning. Och då kan vi fråga oss, det var Mattias som vi pratade om. Jag har aldrig varit med om att någon har tagit upp Mattias i en predikan så här. Jag sa det till Eva, tror jag, igår. Det här har du aldrig hört förut, så. Men var det till Elias? Ja. Hur passar Mattias in i det här? Det är jätteintressant, tycker jag. Ja, vad var det vi läste? Jo, han var en av dem som var med från Jesu dop och till himmelsfärden. Han var med hela tiden. Och han kunde vittna med de andra apostlarna om uppståndelsen. Vi tänker inte alltid på detta, för vi ser de här 12 apostlarna då, ja, de blev 11 så småningom, men vi ser att det är de som på något sätt följer med Jesus hela tiden. Men det var inte bara de, utan det var ju många som var med, va? Det var ju så här att när de var samlade, när när Petrus tog upp den här frågan, då var ju 120 personer samlade. Hans avskiljande verkar vara det sista. Det är i alla fall det sista som skildras, som den sista händelsen som skildras innan pingstdagen, när anden faller. Så att jag tror att det var helt rätt det som hände här, va. När sen apostlarna då i fortsättningen då, vi tog några versar här och var, när de nämns sen i fortsättningen, då är det nog så, när de nämns som grupp, att då är Mattias med där. Då finns han med. Med all säkerhet är han då helt accepterad som en av dem. Jag är övertygad om det, va. Petrus i det här sammanhanget då, han citerar ju psalm 109, det är en psalm utav David. När han tar upp frågan om att avskilja någon för att gå in som den tolfte aposteln, så säger han må hans ämbete övergå till någon annan. Jag tänkte så här när jag läste, det kan vara så här att det här är en profetisk utsaga som finns med i en av Davids psalmer, som handlar om Mattias. Just om honom. Det kan vara så. Det kommer att vara så här nu när jag talar lite här, att jag kommer att spekulera lite. Men det kan man göra om man talar om att man spekulerar. Men det kan vara så. Om ni skulle känna mig på pulsen ordentligt, så tror jag att då skulle jag nog säga att jag tror att det är så. Jag tror att det var Mattias det handlar om. Nu var det den här överskriften som jag höll inne med lite, och som kom för mig när jag satt med det här. Och det var några ord som lät så här i mitt inre. Att beredas i det fördolda. Att beredas i det fördolda. Jag ska förklara vad jag menar riktigt med det. Det här finns med. Det finns med som ett uttryck i en av psalmerna, tror jag. Men det tänkte inte jag på då, utan det kom för mig då som några ord. Att beredas i det fördolda. Om vi tittar i Lukas evangelium. Där finns ju skildrat hur det som föregick att Johannes döparen föddes. Och detta behöver vi inte gå in på, för det kan ni ganska bra. Men det står om Johannes så här i första kapitlet i Lukas evangelium, så står det: och pojken, alltså Johannes, växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Och om vi går till tredje kapitlet och läser från första versen, då står det så här: under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen och hans bror Filippos i Turén och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zakarias son Johannes öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen, och så vidare. Och jag tror att det är så här. Johannes, det var samma med honom. Johannes bereddes i det fördolda, kan man säga. Han vistades i öknen till dess att han skulle träda fram. Och det vet vi. Och det vet vi när vi tar del utav det som Bibeln säger om Johannes, så vet vi det, att när han trädde fram, då var han mogen för uppgiften. Då var han då var han färdig, då var han färdigberedd, och det hade skett i det fördolda ute i öknen där han vistades. Och jag tror att det är så här, om jag återvänder nu till den här kära brodern Mattias, att han bereddes i det fördolda. Ja, hur då? Ja, han var troget närvarande, som vi läste innantill, under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss, säger Petrus. Han var med hela tiden. Och här kan man ju spekulera lite. Visste han, Mattias, kände han på sig någonting? Visste han någonting i förväg? När man förde fram, det var ju så här att det var ju två som föreslogs, och de kastade ju lott. De kastade lott, och lotten föll då på Mattias. Detta är ju, det är ett märkligt sätt att handskas med det, men tydligen är det så att det var inget ovanligt på den tiden att man använde sig av lottkastning. Men när man förde fram honom tillsammans med den här som heter Josef Barsabbas, och de kastade lott, och lotten föll på Mattias, vi kan fråga oss, blev han överraskad eller kände han på sig det här? Det finns skäl att spekulera lite över det här, va? Hur var det? Kände han på sig? Ja, det vet vi inte. Men apostlarna, de verkar vara helt på det klara med att Gud själv hade utvalt någon utav de här två. Det säger de när innan de kastar lott, så säger de: visa oss vilken av dessa båda du har utvalt. De var helt på det klara med det, va? När det gäller mina tidigare då betänkligheter om det här, va? Om hur de gick till väga, hur de insatt Mattias som den tolfte, så kan jag säga det att jag har lagt alla sådana betänkligheter bakom mig. Jag är övertygad om att detta var helt i Guds vilja. Petrus tog fram ett profetord från Gamla testamentet som stödde det här. Jag är helt övertygad om att det var så här, va. Och jag tror att Mattias då, han nämns bara här, va? Ingen annanstans. Han finns inte med någon annanstans, va? Jag tror att han själv, med självklart och med stor frimodighet, att han fanns med då på pingstdagen när Petrus trädde fram. Det står att Petrus trädde fram med de 11 andra, va, på pingstdagen, och han predikade så mäktigt, va. Så tror jag, är övertygad om att där fanns Mattias med som en självklar del utav den här gruppen apostlar, va. Förresten är det ju så här också, det kan man ju se om vi funderar lite över Petrus, som trädde fram på ett sånt märkligt sätt. Han var också beredd i det fördolda, kan man säga. Den här kraften som han visade på pingstdagen, men det fanns ju inte hos honom förut, va. Men på något sätt, han var beredd också i det fördolda. Jag funderar lite på, tycker ni att det är intressant där? Tycker ni att jag spekulerar? Ja, jag gör det lite, men det får man om man säger att man spekulerar. Jag funderar lite på Mattias och Jesus. Och där kan vi verkligen spekulera. Mattias, han fanns med troget i kretsen omkring Jesus. Under 3 års tid så var han med. Under hela den tiden, sa Petrus när han tog upp det här med de övriga, någon som var med under hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss. Mattias var med hela den tiden, va. Jag tror så här, sannolikt så kände de varann väl, Mattias Mattias och Jesus. Jag tror de kände varandra väl. Jag tror det faktiskt. När Jesus sänder ut de här 72 lärjungarna, det står om det i Lukas 10. Han sände ut dem i förväg för att gå till de platser dit han tänkte sig då. De skulle tala om Guds rike. De skulle bota sjuka. Jag funderar på, fanns Mattias med bland de här? Detta var ju lite innan. Fanns han med där? Ja, tänk att jag tror det. Jag tror att Mattias var med bland dem. Det vet vi inte. Men jag tror att det var så. Jag sa inledningsvis så sa jag det att jag tror att det fanns ett budskap till oss idag i den här skildringen. Och här finns ju den här överskriften som jag höll inne med att ta, att beredas i det fördolda. Jag tror att det är ett sätt hos Gud att handskas med oss. För att det är meningen att vi ska ha uppgifter i Guds rike. Och för att vi ska kunna ha uppgifter i Guds rike så behöver vi beredas för dem. Och jag tror att det är så att det gör Gud i fördolda. Om det är så att vi på samma sätt som Mattias, på ett liknande sätt som Mattias då, befinner oss, att vi är med i den skara som ständigt finns i Jesu närhet, som följer Jesus. Då finns det något, tror jag, som ständigt pågår i vårt inre. Jag tror att det är så. Ett beredande i det fördolda. Om det är så att vi lever nära nära Jesus, i gemenskap med Jesus, följer Jesus, håller oss i hans närhet, precis som vi har tagit del av här, som Mattias gjorde då. Då tror jag att det är någonting som ständigt pågår i vårt inre. Ett ständigt beredande i det fördolda. Gud gör något hela tiden. Och jag tror att det är så. Och det här gäller om vi är gamla eller om vi är unga. Det gäller oss som enskilda eller som församling. Eller om det är stora uppgifter som ligger framför. Eller om det är något mer vardagligt. Va? Om antingen vi anar någonting om sånt som ligger framför oss. Eller om vi inte gör det. Va? Så tror jag att det är så här. Det finns ett ständigt beredande i det fördolda i vårt inre. Någonting som Gud ständigt gör. Jag vill tro faktiskt. Jag vill tro att jag har fått den här hälsningen till oss, vi som är samlade här idag. Därför att det är så att något väntar på oss. Va? Någonting ligger framför. Som enskilda eller som församling, något som Gud vill bereda oss för. Jag är övertygad om att det är så. Så att vi är som församling och som enskilda, när Guds tid är inne, då är vi mogna för det som väntar oss. Då är vi mogna för den uppgiften som vi kanske anar. Eller som vi kanske är omedvetna om. Och för att detta ska förverkligas. För att det här ska ske. För att det här inre beredandet. Detta beredande i det fördolda ska förverkligas. Då behöver vi göra som våran kära broder Mattias här. Vi behöver befinna oss i Jesu närhet. Vi behöver vara där Jesus är. Vi behöver vara i Jesu närhet så att vi fångar upp vad han säger. tror antagligen var det så att all den undervisning, kanske inte all, men praktiskt taget allt som Jesus sa när han var ute och undervisade, det hade Mattias hört. Han var formad utav det här, va? Han var präglad utav det här. Han hade funnits med hela tiden, va? Och jag tycker faktiskt på, det känns som att jag på ett par dagar så här har blivit lite bekant med Mattias. Det är märkligt att en sån person dyker upp på ett enda ställe bara. Men det är så, han delar på något sätt, han delar sitt öde med en del utav de andra apostlarna, för en del utav de andra apostlarna nämns överhuvudtaget. Deras namn liksom dyker upp, annars nämns de inte. Men de finns med allihopa när Gud verkar genom apostlarna, när Gud verkar genom församlingen i Jerusalem. Så, och jag tänkte så här, om detta skulle ha varit ett missgrepp ifrån Petrus sida och ifrån de andra sidan, att de gjorde så här. Det var ett stort beslut de fattade genom att insätta någon annan. Men då tror jag inte att Gud skulle bekänna sig till verket på det sätt som han gjorde. Utan när apostlarna säger att det skedde stora under och tecken genom apostlarna, och det står om apostlarnas förkunnelse, där fanns Mattias med, va? Mattias som fanns med under hela tiden som Jesus kom och gick bland lärjungarna, som han verkade de här tre åren, va? Där fanns Mattias med, va? Mattias bereddes i det fördolda, och när de sen avskilde honom och insatte honom, jag är övertygad om att han var mogen för sin uppgift, och jag tror att vi har bara som enskilda och som församling att göra som Mattias och befinna oss i Jesu närhet, att leva med Jesus, att välja bort mycket för att få vara med Jesus, för att vara nära Jesus, för att på något sätt bära i vårt inre allt han har sagt, allt vad han gjorde, alla hans rådslut, alla hans löften. Och då tror jag att det är så här, att det kan vara så för oss också. Gud vill bereda oss i det fördolda för det som ligger framför. Och när Guds tid är inne med oss som församling, med oss som enskilda, då är vi mogna för det vi ska ta itu med. Jag tror att det är så här. Jag är övertygad om att det är så här. Där tror jag att det är lagom att säga amen. Herre Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig för din egen närvaro. Vi tackar dig för ditt eget ord. Vi tackar dig, Herre, för att vi är föremål för ditt intresse. Vi tackar dig för att du följer oss, Herre. Att du uppmärksammar att ingen är bortglömd av dig, Herre, utan du ser oss alla, Herre. Ta hand om fortsättningen, Herre Jesus, av den här gudstjänsten. Och verka i oss, Herre Jesus, med din heliga andes kraft. Amen.